Det är inte bara unga människor som har frestelse. Det är inte bara unga män, unga kvinnor. Det är också medelålders och äldre. Även om frestelserna kanske ändrar karaktär genom livet, så finns de där lika mycket i alla åldrar. Alla människor möter frestelser, och inte minst kristna människor möter frestelser. Och ingenting är vunnet på att försöka förneka detta. Bibeln förnekar det inte. Faktum är att frestelser är en normal del av livet, och en normal och faktiskt nödvändig del av det kristna livet, en av Gud planerad del av det kristna livet. Tidigare så lånade sig den kristna människan, eller vi ska säga den icke-kristna människan, innan hon kom till Kristus, lånade hon sig kanske utan några större motstånd eller invändningar till det som hon nu känner är fel och försöker göra motstånd emot och kämpa emot. Hon har upptäckt att det här med frestelser, det är ju en påtaglig del av livet, någonting som hon nästan inte var medveten om förut, men nu är hon det. Det kristna livet är ingen lättjefull söndagspromenad. Det kristna livet är en kamp emot ogästvänlig snårskog. Det är en kamp att ta sig fram på en otillgänglig stig med svåra bergspass. Och det var det här som Paulus försökte säga i kapitel 9, som vi var i förra gången i Korinthierbrevet. I avslutningen säger han att det här är frågan om en kamp. Och jag vill vara med och vinna den kampen. Därför går jag hårt åt min kropp och underkastar mig självdisciplin. För att jag vill inte, när jag predikar för andra, att jag själv ska komma till korta. En kamp som kräver målmedvetenhet och självdisciplin är det frågan om. Tyvärr verkar det så som många kommit med på den kristna vägen med den attityden. Att nu gäller det för Gud att till 100% ställa upp på alla mina krav och förväntningar. Och minsta lilla sten som kommer i min väg får oss att grymta och bli sura på Gud. Och hävda att nu sköter inte Gud sina affärer. Varför låter han det här hända mig? Texten framför oss idag visar att det var just den attityden som gjorde att Guds folk i Gamla testamentet så ofta kom till korta och gick miste om de välsignelser och höga syften som Gud egentligen hade med dem. Texten visar oss också att trots alla under och tecken och andliga välsignelser som de hade varit med om, så var de på intet sätt undantagna frestelsernas verklighet. Men texten visar också att Gud har ett syfte med frestelserna och prövningarna och svårigheterna. De är inte meningslösa. Gudomlig uppenbarelse medför ett ansvar. Och det är i frestelsen och prövningens stund som vi kan visa detta ansvaret. Att lyda Gud. Att förtrösta på Gud. Gud tillät alltså sitt folk att under ökenvandringen komma in i svårigheter och umbäranden, för att de därigenom skulle ha tillfälle att visa att de ändå förtröstade på Gud. Det var ett sätt för Gud att pröva folket. Ja, det står faktiskt i 5 Moseboks 8 kapitel så här. Och du ska komma ihåg allt vad som har skett på den väg Herren din Gud nu i 40 år har låtit dig vandra i öknen, för att tukta dig och pröva dig, så att han kunde förnimma vad som var i ditt hjärta, om du ville hålla hans bud eller inte. Han prövade dig så att du och så att han skulle förnimma vad som egentligen var i hjärtat. Du ser, det är frestelsernas syfte. Att pröva vilka vi i verkligheten är. För det är när kriserna kommer, när svårigheterna kommer, som det uppdagas hur det egentligen står till med oss. Så länge solen skiner går det väl an. Vad är en frestelse? En frestelse är när en person lockas att begå synd genom att erbjudas någonting som verkar fördelaktigt för henne. Fast det egentligen aldrig är så. Tillfälligt fördelaktigt kanske. Tillfälligt njutbart. Ät av frukten på trädet och du ska bli lik Gud. sa Satan. Det verkar ju fördelaktigt. Om du bara ljuger lite grann, kanske du kan få jobbet. Det verkar fördelaktigt att använda sig av synd för att åstadkomma vissa fördelar. Men det är alltid bedrägligt. Källan till frestelsen är Satan, världen och den gamla människan som finns hos oss var och en. Vi är utsatta för frestelser varenda dag. Varenda dag. I varje situation finns det frestelsemöjligheter. På varje plats, var vi än befinner oss. När det grekiska verbet för fresta eller substantivet frestelse används, så innefattar det inte bara den här lockelsen till synd som jag nu har talat om, utan avser mera generellt att sätta på prov, att testa någonting, att pröva en människa. Gud prövar människans lydnad när han låter henne gå genom svårigheter. Och därför så är frestelserna ett tillfälle för oss att visa vår kärlek till Gud, vår lydnad för Gud och vår förtröstan på Gud. Varje frestelse innebär en valmöjlighet att hålla fast vid Guds herravälde, att hålla fast vid Guds trofasthet och erkänna att han är värd min lydnad också nu. En frestelse kan leda till en av två möjliga utvägar eller utgångar. Antingen ger vi efter, ger vika, faller och kommer till korta vad gäller Guds syften med oss. Eller också håller vi Gud för trofast och visar att han är värd vår lydnad och förtröstan. Och vi upplever seger och vi växer i vår andliga människa och i vår kunskap om Gud. I Korintherförsamlingen fanns tydligen de som var så stolta och så förmenta i sin förmenta kunskap, och som ansåg sig själva så starka och så säkra att de faktiskt blev vårdslösa med sitt liv som kristna. Det är till de här som Paulus troligen riktar sig nu när han kommer med dessa varnande ord i det 10:e kapitlet i första Korintherbrevet. Jag har kallat temat för den här predikan frestelsernas verklighet och Guds trofasthet. Och han visar på de här två sanningarna på ett mycket fint sätt, på ett mycket allvarligt sätt. Och han ger kraft åt sina varningar genom att ta exempel från Gamla testamentets historia. Han säger i vers 1: jag vill att ni ska ha kunskap om det här. Hur var det med våra fäder? Och så börjar han genomgången. Först av alla de välsignelser som Israels folk hade upplevt, av de privilegier som de stod i. Vad har vi att lära oss av det här, säger han. De hade allt detta och ändå så svek de Gud. Hur ska vi klara oss? Hur ska vi segra? Som också har andliga privilegier, men är frestade att falla. Ja, det börjar ju bra. Det började ju underbart bra. Det står i vers 1. Alla fick uppleva månskyn över sig. Alla var med och gick igenom havet. Alla åtnjöt molnstodens ledning. Du kan läsa om det i andra Mosebok 13. Molnstoden fanns där för att leda dem vägen genom öknen. Om natten var det eld, en eldstod som lyste och gav ljus åt vandringen. Det var en manifestation av Guds närvaro, av Guds ledning, av Guds beskydd emot fiender. Och kan du tänka dig, trots att Israels folk så många gånger svek Gud, så lämnade aldrig den här molnstoden folket. Han fanns där jämt i sin trofasthet. Alla de 40 åren stod det. Även de troende i Korint och de troende idag har ju samma privilegium att ha Guds närvaro. Jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Han tänker inte lämna oss. Alla gick genom havet. Alla fick vara med om denna underbara räddning, denna definitiva befrielse ifrån Egyptens slaveri och träldom. Och i Gamla testamentet så ses ju genomgången av Röda havet som den främsta händelsen och det största beviset på Guds mäktiga arm att frälsa. Hela folket var med om det här. Hela folket var ett förlossat folk. Också vi är ett förlossat folk. Vi har upplevt Jesu Kristi kraft när han har befriat oss ifrån syndens och dödens välde. Alla har blivit friköpta genom Kristi blod. Vers 2. Alla blev de döpta i molnet, i havet, till gemenskap med Mose. Alltså folket var förenade under Mose och därmed under Gud, eftersom Mose var Guds utvalde ledare. De blev identifierade med Mose och det ledde till deras räddning. De följde Moses efter molnskyn och genom havet. På samma sätt innebär den kristna människans identifikation med Kristus, som ju symboliseras i dopet, att hon är delaktig av Kristi seger. Dopet visar på vår förening med Kristus, att vi har del i hans död och i hans uppståndelse. När vi följer Kristus i dopet så tillkännager vi vår delaktighet med hans seger. Har du tillkännagivit den delaktigheten? Vi planerar dop här nästa söndag. Du är välkommen. Vers 3. Alla åt dem samma andliga mat, syftande på mannat förstås, som kom ner ovanifrån. En andlig mat, ja, det betyder att dess ursprung var andligt. Också det hade en förebildlig aspekt. Jesus trädde fram på scenen och sa: jag är det bröd som har kommit ner ovanifrån, livets bröd. Den som tror på mig ska aldrig någonsin hungra. Den som kommer till mig, han ska aldrig någonsin törsta. Och så hade korinterna upplevt det här, att Jesus Kristus var det livgivande brödet som uppehöll deras andliga liv. Och vi ska snart fira nattvarden här och komma ihåg hur hans kropp bröts ner för vår skull. Vers 4. Alla drack de samma andliga dryck. De drack ur den andliga klippan som följde dem, och den klippan var Kristus. Vid början av ökenvandringen så klagade folket, vattnet var slut, och Mose får i befallning att slå på klippan Horeb, och vattnet strömmade fram. En förebild till Kristus. Han blev slagen för vår skull, och så har strömmar av levande vatten flutit fram. Ja, det har ni upplevt, ni i Korint, mina Paulus. Samma välsignelse. Kristus följde Israels folk. Har du tänkt på det? Kristus existerade innan den mänskliga födseln i Betlehem. Han är en evig person i den treenige gudomen. Han var aktiv redan i Gamla testamentets historia. Alla hade alltså fått del av dessa andliga välsignelser. Men, står det i vers 5, men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. Alltså trots allt detta så kom de flesta ändå till korta. De kom att misshaga Gud istället för att behaga Gud. Ja, de flesta av dem, står det, är egentligen väldigt försiktigt uttryckt. För det var egentligen bara två av den generationen som var med om uttåget ur Egypten som också nådde den slutliga destinationen, syftet med befrielsen, Kanans land. Josua och Kaleb, bara två. Alla de andra dog en naturlig död i öknen eller dog genom Guds plötsliga och direkta straffdomar. Observera nu att det här har ingenting med frälsningsfrågan att göra, utan med faran att komma till korta med våra liv som kristna, när det en gång ska utvärderas inför Kristi domstol. Nådde vi fram till vad Gud hade menat med våra liv som frälsta? För här gällde ju ett redan förlossat folk. Men Gud hade menat någonting mer än att bara rädda dem ut ur Egypten. Han hade ju också menat Kanans välsignelser. Men de flesta av dem gick miste om den lönen. Varför då? Jo, står det i vers 6. Allt det här är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. De är alltså varnande exempel för oss. De började när de kom ut i ökenvandringen att ha begär efter det onda. Det som de hade blivit befriade ifrån efter sin gamla livsstil. De började längta tillbaka till Egypten igen. Det står i fjärde Mosebok 11:4. Och den blandade folkhop som åtföljde dem dreps av lystnad. Israels barn själva begynte också då åter att gråta och sa: ack, om vi hade kött att äta. Vi kommer ihåg fisken som vi åt i Egypten. Alldeles gratis, står det. Och vi kommer ihåg gurkorna och melonerna, purjolöken och rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar våra själar, för här finns ingenting annat än detta manna varenda dag. Bara manna. Och så klagar man på Gud. Och så längtar man tillbaka till Egyptens köttgrytor. Men lägg märke till, man glömde slaveriet. Man glömde sina hårda herrars piskrapp. Man glömde träldomen. Man glömde vad man hade blivit befriad ifrån. Och kom bara ihåg det som hade varit njutbart i det gamla livet. Man glömde Guds nuvarande omsorg. Varje dag fanns manna. Om du läser fortsättningen så var det nog inte så dålig smak på det heller. För det smakade som semla med honung, står det. Men man sneglade tillbaka och tänkte på det gamla livets njutningar istället för på den nuvarande livets välsignelse. Och det är en fara, min vän, för dig och mig som kristna, att snegla bakåt. Vet du vad Stefanus säger om det här i sitt försvarstal? Han säger att de vände sig med sina hjärtan till Egypten. Det verkar som om det vore lättare för Gud att föra folket ut ur Egypten än föra Egypten ut ur deras hjärtan. Det var en lång process det. Hur är det med dig? Vers 7. Bli inte avgudadyrkare som många av dem blev. Ja, det läser vi om i andra Mosebok 32. Mose var uppe på berget och han kom ju aldrig ner någon gång, deras ledare. Varför ska vi vänta på honom, Aaron? Kan du inte fixa en liten gud åt oss? Jo visst. Samla ihop alla örringar och armband och fotringar, så ska vi gjuta en guldkalv. Och så satte man upp den, byggde ett altare, bar fram offer, anställde en festmåltid till denne Guds ära. Och man gjorde sig glada. Man ropade och sjöng och dansade och hängav sig åt tygellösa orger. Och vet du vad det står i vers 25? Man gjorde allt detta, står det, till skadeglädje för sina fiender. Det är ganska intressant. Det var till och med så att fienden visste att nu är allt Israel på fel väg i alla fall. Och man kände skadeglädje över det. Uppe på berget avslöjar Gud tragedin för Mose och säger: folket som du har fört upp ur Egypten har tagit sig för med vad fördärvligt är. De har redan vikit av från den väg som jag bjöd dem att gå. Och nu var det samma fara och färdig i Korint, förstår du. Där man så nyligen hade lämnat avgudatemplen och avgudariterna bakom sig. Men där det fanns en ständig frestelse att gå tillbaka. En del ville fortfarande deltaga i offermåltiderna i Korint, utan att man därför menade sig erkänna avgudarna som tillbads. Man menade inte att gå så långt, förstås, men det är väl ingen fara på taket, tyckte man. Varför kan inte vi vara med där? Och man kände till slut inte riktigt var gränsen gick. Ja, vi sysslar kanske inte med några guldkalvar av det här slaget idag. Inte heller finns Korinths tempel i Göteborg. Men när Stefanus i sitt försvarstal i Apostlagärningarna 7 refererar till den här händelsen med guldkalven, så gör han det med följande ord: man bar fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. Gladde sig över sina händers verk. Och många människor i Göteborg idag, kanske till och med i en kristen församling, tillbeder vad man själv har åstadkommit med sina händer. Och när någonting av det skapade kommer framför skaparen, så är det en avgud. När någonting eller någon får vår kärlek och hängivenhet för en gud, så är det en avgud. Och det finns alltid en frestelse och en benägenhet för oss att tillbedja mera det som vi ser och kan ta på än den osynlige guden. Paulus varnar församlingen i Korint. Vers 8. Låt oss heller inte begå otukt som många av dem gjorde och fick uppleva Guds stränga dom. Det är från fjärde Mosebok kapitel 25. Där det står följande. Och medan Israel uppehöll sig i Sittim begynte folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltid. Och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. Baal Peor, den moabitiske guden, tillbads under omoraliska sexuella riter. I psalm 106 så står det så här: de slöt sig till Baal Peor och de åt det som var offrat åt döda. Och Hosea 9 kapitel: de invigde sig åt skändlighetsguden och bedrev styggelse och blev en styggelse, står det, lika honom som de älskade. De blev lika den gud de nu tillbad, den är avgud, och de förföll till otuktigt leverne. Tänk dig detta. Gud hade befriat detta folk som hade gråtit över sina sargade ryggar i det hårda slaveriets Egypten. Han hade befriat dem som hela människor ifrån detta slaveri. Vad gör de nu med sina kroppar som egentligen skulle ha helgats åt Gud? De lånar sig till skändlighet, till otukt, istället för att ställa dem i Guds tjänst. Och därmed så förfelade de totalt Guds syfte med förlossningen. Och Guds stränga dom drabbar dem. Och det är så vi bävar när vi läser om detta. Att bo i Korint, mina vänner, det innebar att dagligen frestas på det här sättet. Det var en stad som var ökänd för sitt lösaktiga liv. Och det fanns tusentals prostituerade. I templen kunde man gå var som helst och involveras i dessa sexuella riter. Men frestelsernas mångfald och intensitet, det var ingen ursäkt för eftergift, menade Paulus. Göteborg är inte så helt annorlunda. Fly otukten, sa han i 7:e eller 6:e kapitlet. För era kroppar är nämligen den helige andes tempel, avsedda att förhärliga Gud med. Men Satan vill få dig att använda din kropp för andra syften än för Guds syften. Vers 9. Låt oss heller inte sätta Herren på prov, som många av dem gjorde, och föll offer för ormar som kom in i lägret. Att sätta Herren på prov eller att fresta Gud, hur är det möjligt? Ja, det är liknande det vi redan har läst. Och stället som här åsyftas är fjärde Mosebok 21. Man bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt och folket talade mot Gud och mot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten. Våra själar vämjes vid denna usliga föda vi får. Och så visade folket en attityd där de misstrodde Gud, där de inte längre räknade med Guds närvaro, där de inte längre räknade med Guds omsorg och godhet. De trodde inte längre att Gud hade makt att hjälpa. Och så frestade de Gud på det sättet genom att tala illa om hans möjligheter. Att fresta Gud, det är liksom att se hur långt vi kan gå utan att Gud ingriper. Att försätta oss i en situation där vi på ett meningslöst sätt utmanar Guds barmhärtighet, långmodighet och godhet. När vi säger till det lilla barnet, åtminstone var det så med mina barn, aj, aj, inte röra den vasen. Vad gör barnets hand? Den rör sig ännu närmare vasen. Och liksom riktigt ser hur långt det kan gå innan mamma och pappa är där och ingriper. Konstigt detta med människans natur. Att utmana, att provocera. När den nya läraren kommer till klassen, han må se hur snäll ut som helst, men då ska han prövas. Hur långt kan vi gå här? Tänk om vi behandlar Gud på det sättet. Israels barn gjorde det. De gick bortom det som de visste var Guds vilja och föraktade hans långmodighet och barmhärtighet, och till slut drog de Guds tuktan över sig. En del lever faktiskt sina kristna liv på det sättet. De ser hur långt ut i periferin de möjligen kan komma utan att någonting särskilt händer, istället för att söka sig så nära Gud som möjligt. Gör vad man vet är fel, men med baktanken att Gud, han är ju barmhärtig, så han kommer ju ändå att förlåta. Det är ju lika som hans jobb det. Ingen människa som älskar Gud kan tänka så. Därför är det främsta budet: du ska älska Herren din Gud av hela din själ, av all din kraft, av allt ditt förstånd. Och då frestar man inte Gud på det sättet. Till sist vers 10. Knota inte som många av dem gjorde. Knota, knorra, klaga. Fjärde Mosebok 16 är sammanhanget. Man knorrade och kverulerade och klagade utan orsak på det andliga ledarskap som Gud hade satt över dem. Bakom låg naturligtvis avund, missnöje och rebelliskhet. Varför ska Aron och Mose leda oss? Men genom att man gjorde så knorrade man egentligen mot Gud själv som hade utsett detta ledarskap. Korinterna hade klagat på Paulus och inte velat acceptera hans förkunnelse riktigt när han talade till dem. Men det var också på många andra sätt som Israels folk hade klagat. Vi läste just den långa vandringen. Man blev trött. Nej, usch, varför ska vi behöva gå här i öknen? Det var mycket bättre i Egypten. Och så hade man inte den vanliga goda maten. Men ändå, det var ju ett utvalt folk som hade upplevt Guds väldiga nåd och välgärningar. Tänk på det. Men nu så tycktes de ta det som en garanti för att Gud alltid måste ställa upp och ha ett dukat bord för dem. Ja, hur står det i Psalm 78? Psalm 78 refererar hela det här händelseförloppet på ett ganska lustigt sätt. Han klöv sönder klippor i öknen, gav dem rikligen att dricka ur väldiga hav likasom. Rinnande bäckar lät han flyta fram. Likväl syndade de allt framgent mot honom. De frestade Gud i sina hjärtan och begärde mat för sin lystnad och talade mot Gud och sa: kan väl Gud duka ett bord i öknen? Visserligen slog han klippan och gav oss vatten, men kan han duka ett bord också? Och man knotade och utmanade Gud på det här sättet och klagade inför Gud att han egentligen inte var så god som han borde vara. De menar att Gud var förpliktigad att ställa upp på alla deras krav. I varje svårighet så skulle Gud rusa in och genast göra marken slät för dem. Och utan någon större ansträngning skulle de föras till det utlovade landet. När de klagade så var det ett uttryck för att de tyckte att de hade blivit orättvist behandlade. Gud sköt ju inte sina skyldigheter. Vad är det här? Han ställer ju inte upp och fixar det som jag vill ha det. Vi är väl värda ett bättre öde. Vad är det här för Gud? Egentligen så hade de ju hela tiden allt vad de behövde. Men de var inte nöjda. Och när de mötte ökenvandringens svårigheter så trodde de inte längre att Gud var suverän som tillät detta. Så var det också i Korint. Istället för att också i svårigheterna och i prövningarna visa Gud förtroende, tacksamhet och lydnad, så gjorde de sig till domare över Gud och menade att han var orättvis. Och de lät sina egna begär och önskningar avgöra vad de skulle tycka om Gud, om de skulle vara nöjda med honom eller inte. Så avslutar Paulus det här genom att säga i vers 11 och 12: allt det här blir nu nedtecknat oss till varning, till varnande exempel, till varning för Nya testamentets Guds folk, så att inte också vi blir vårdslösa i våra liv som kristna, så att inte också vi frestar Gud och är rebelliska i våra hjärtan och utmanar honom. Gud har frälst oss för höga syften, och vi måste vara vaksamma på oss själva, säger han, om vi menar oss stå, så att vi inte hemfaller åt självsäkerhet och blir störska och självsvåldiga. Då kan det hända att vi kommer till korta. Och det är så mycket allvarligare, säger han, eftersom vi har tidsåldrarnas avslutning in på oss. Domens dag är snart här. Vi ska avlägga räkenskap. Därför, se till att du inte faller. Var vaksam. Vi är kallade till helgelse. Och synden är inte att leka med. Ingen får överskatta sig själv. Ingen må tro att han kan hämta eld i sin mantelflik utan att hela manteln blir uppbränt. Ingen kan gå på glödande kol utan att han blir svedd om fötterna, säger ordspråket. Gång på gång hade Israels folk frestat Gud på det här sättet. Men hur ska då du och jag klara oss i en värld som är så full av frestelser, så full av prövningar? Hur ska vi kunna stå trogna Gud? Och så kommer svaret i den 13:e och sista versen i vår text. Jo, Gud är trofast. Gud är trofast. Det vill säga, han sviker inte. Han står troget kvar också när vi befinner oss i en frestelse eller i en prövning. Han lämnade inte Israel under ökenvandringen. Mannat fanns där varje morgon, också de dagar man befann sig i uppror emot sin Gud. Och nu vill Gud att du ska veta följande fyra saker när det gäller dina frestelser och prövningar. För det första, du kan vara säker på att frestelser kommer och kommer att fortsätta att komma. Och du behöver inte skämmas för att du har frestelser, för det har alla människor. Varje dag kommer du att frestas. Hela livet kommer inte att bli lättare på den punkten. Det är en normal del av det kristna livet. Och du behöver inte känna samvetskval för att du har frestelser. Frestelser är nämligen tillåtna av Gud, liksom prövningar av annat slag är det. Inte för att vi ska falla, utan för att du ska komma igenom andligen starkare och med en större insikt om att Gud faktiskt är trofast. Hur skulle vi lära oss det annars? För det andra, dina frestelser är bara vanliga mänskliga frestelser. Du har inte mött någonting annat upp till den här dagen än bara gamla vanliga frestelser. Ingenting unikt med dina frestelser. Det vill han gärna få oss att tro, vår fiende. Oj, vad du är frestad på ett speciellt unikt sätt. Du måste falla. Ingen frestas så som du. Lögn! Lögn! Han är en lögnare. En del är nästan malliga för att de tycker de har så märkvärdiga frestelser. Så om församlingen bara visste om det, så måste de ju förstå att jag måste falla. Lögn, min vän. Finns bara vanliga mänskliga frestelser. Sådana som andra har och kommer att ha, sådana har du också. För det tredje, Gud vet din förmåga, din andliga styrka och mognad. Och han tillåter inte, detta är alltså ett utslag för hans trofasthet, han tillåter inte att frestelsen eller prövningen går utöver din förmåga. Det frestas vi att misstro många gånger. Nej, nu är det för mycket, nu orkar jag inte längre, nu dukar jag under, nu faller jag, nu är jag efter. Då har du fallit för Satans lögn. Gud är trofast. Det måste du hålla fast vid. Han tillåter inte Satan att lägga på mer än det han vet du kan klara av. Så var det med Jobb. Ja, du får komma vid hans kropp, men du får inte låta det leda till döden. Det satte Gud en gräns. Och han kunde inte göra mer än dit som Gud tillät honom att gå. Så är det också för dig och mig. Den är oss aldrig övermäktig. Hur nära det är för oss att tro detta. Nu är det för mycket. Så är det ändå inte sant. Ingen kan säga när han har fallit att han var tvungen att göra det. För om du är ärlig så måste du nog efteråt erkänna att det fanns ett alternativ. Luther sa ju, ingen kan hjälpa att en fågel flyger över huvudet. Men väl kan vi hindra den bygga bo i håret. Det är då, när viljan kommer in och säger sitt ja till frestelsen, som den blir havande och föder synd. Till sist, frestelsen finns där, men också alltid tillsammans med frestelsen en utväg. Det står så i vers 13. Alltid en utväg. Och det grekiska ordet för utväg betyder egentligen en väg ut ur ett trångt pass, ett bergspass. Tanken är lika som på en armé som är omringad av fiender och höga berg, men så plötsligt så ser de ett litet bergspass där de kan ta sig igenom, en liten utväg där de kan fly ut och komma ut i trygghet. Ingen kristen behöver falla för en frestelse eller ge upp i en prövning. För när Gud låter prövningen komma och frestelsen komma, så har han samtidigt berett, står det, ordnat, designat en utväg som är avpassad för just den frestelsen. Det är viktigt att veta om det här. Det är ett utslag för Guds trofasthet. Så när du kommer in i en frestelse, när du befinner dig i en prövning, så ska du genast tänka, ha för se nu, vad är utvägen någonstans? Och det finns alltid en dörr där. Det finns alltid en alternativ väg att gå. Du måste inte säga ja till Satan. Du kan säga nej och gå en annan väg. Gud har berett en väg ut ur frestelsen. Så istället för att falla och låta Satan inregistrera ännu en seger, så kan frestelsesituationen och prövningen du befinner dig i bli medel till att känna Guds trofasthet. Sannoliken, han var ju med. Det höll ju. Det fanns en utväg. Tack gode Gud. Och så går du styrkt ur prövningen. Så måste vi sluta och fråga, är du bland dem som lever ditt kristna liv på ett sånt där vårdslöst sätt? Kanske någon slags falsk förhoppning om att det nog ändå ska ordna sig till slut. Gud måste ju förlåta, han är ju barmhärtig. Med en sån attityd misshagar du Gud. Du misshagar Gud. Och du älskar inte honom. Till dig som just nu befinner dig i en frestelse eller i en prövning, kom ihåg, Gud är trofast. Han vet precis vad du går igenom. Precis vet han vad du går igenom. Och han har sett till att det inte ska vara över din förmåga. Och Guds syfte med din prövning eller frestelse är inte att du ska duka under och falla och bli bitter, utan att du ska lära känna honom bättre och prisa honom för hans trofasthet. Det är tillfälle för dig att bevisa honom kärlek. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar dig, han slumrar inte. Han sover inte. Herren är den som bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Amen. Tack gode Gud att det finns en annan väg att gå än att ge vika för denna världens tryck, för Satans frestelser, för den gamla människans önskningar och krav. Tack att det finns en befrielse och en utväg ur de svåraste av prövningar. Tack att du är trofast när det drabbar oss. Ingen ska behöva säga att du har svikit, Herre, utan du vill vara med just i prövningens dal, Herre, och i frestelsens hetta. Där finns du. Tack att det är sant, Gud, att du är en trofast Gud. Amen.